Hör Herrens ord på långfredagens afton ur Johannes evangeliet. Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 100 pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna, enligt begravningsseden bland judarna. Intill den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. I den lade de Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Att tänka att Guds son, som har skapat hela universum, som genom honom fanns det stenar som han låg innanför, som gömde honom. En väldigt svindlande tanke. Att samtidigt tänka att Jesus skulle vilat bland dem, och samtidigt så bär han dem i sin hand, liksom resten av hela skapelsen. Han lät sig dödas för vår skull. Hans lydnad är den enda anledning till att vi kan överhuvudtaget vara kristna och få även fira nu hans offerdöd för oss. Men det är inte alltid kanske lätt att föreställa sig hur det var för lärjungarna själva, som var med Jesus under denna tid, som hade vandrat med honom i 3 år. Var de lika kanske lyckliga, eller var de kanske istället bedrövade? Svaret på den frågan är att de hade haft vissa förväntningar på vem Jesus var och vad han skulle göra och vad de kunde förvänta sig av honom och hans, som man hade talat om, sin upphöjelse. Skulle inte han sitta på Israels tron och regera som kung och kasta ut romarna och etablera sitt rike för alla folk? Men sen när då Jesus grips i Getsemane, och det som följer därefter, att han döms, folket vill inte ha honom, översteprästerna förkastade honom, Pilatus dömer honom, och han bär i sitt lidande korset upp till på Golgata, och väl där så möter han hela Guds vrede för folkets skull och för våran skull. Det är så vi ser det nu när vi har facit i hand. Men för lärjungarna som umgicks med honom och hade dessa förväntningar om en slags upphöjelse som är mer kunglig karaktär, kan man säga att det var en förkrosselse, en katastrof utan dess like. Att den som vi trodde var Messias nu är död. Vad mer finns det att leva för? Det är någonting som kan vara värt att tänka på. Men en viktig sak att komma ihåg i detta är att det är så den naturliga människan tänker. När vi ser något som är ett stort nederlag, det kan vara saker som vi ser i vårt vardagliga liv. Allt ifrån skolan, jobb, fritid. Att vi upplever saker. Vi säger saker som får oss att lida. Och som är hemskt gruvliga, kan vi tycka. Men ur Guds perspektiv, som det egentligen är, han ser inte bara smärtan utan också vad de handlingarna faktiskt gör och vad de händelserna påverkar oss. Hur de påverkar oss och vad de driver oss till. Jesu död och korsfästelse frälste oss. Och också de små sakerna som får oss att lida idag. Vi kan tänka att om Kristus dog för oss, varför måste vi lida? Man kan också tänka att Jesus Kristus dog för oss, så låt oss också lida. Men inte till en evig död, utan snarare låt lidandet leda till ett evigt liv. Som en tuktan. Att vi får uppmuntras av det istället för att nedslås. Att vi har hört tidigare att Guds vägar är högre än våra egna vägar. Och vad innebär det? Är det att Gud skulle på något sätt helt mystiskt besluta saker om våra liv som vi inte alls hade någon aning om vad de innebar eller vad de ville föra oss till? Vi vet att Gud vill oss väl och att det är någonting som han vill göra för att föra oss till salighet. Och inte tvärtom. Om vi sedan tittar närmare på Jesu gravsättning i sig, så kan vi säga ett par saker som kanske för naturliga människan verkar vara chockerande. Att vi kan få se Jesu grav som en viloplats och som en källa och ett ljus som vi kan hämta styrka ifrån. Vilket skulle låta helt absurt för en naturlig människa. Varför i allt i världen skulle man gå till en grav för att hämta styrka ifrån? Då är allt slut. Men tvärtom. Om vi går till Johannes evangeliets första kapitel, så talar han om Jesus som ordet. Som är parallellt med det som omnämns vi i skapelsen. Och där Gud vilade på den sjunde dagen. Inte för att han var trött, men för att han var färdig med sitt verk. På samma sätt nu med Jesus i den stilla veckan, så ligger han i graven på sabbaten. Hans verk var färdigt. Så vad säger det till oss? Vad säger det till oss att Jesus gick in i meningen i en vila? Vad har det med oss att göra? Jo, om vi ser till vårt eget dop, i vårt eget begravande av oss själva i dopet, som Paulus omnämner i Romarbrevet. Om vi är begravda med honom, så vet vi också att vi ska uppstå med honom, som vi senare kommer se. Och det ger oss ett hopp att se fram emot. Men också redan nu, när vi ser fram emot vår, kanske slutet på vår vandring på denna jord, så kan vi fortfarande säga att det sista andetaget kommer vara ett av lycka. Och inte ett av ångest. För vi vet då att vår uppståndelse väntar oss. Och att vi i våra mörkaste stunder kan se också på graven. Och säga, ja, också vi kommer uppstå. Han vill oss väl och han kommer inte lämna oss i graven. Inte heller han förblev i graven. Vidare kan man säga att om det är så att Jesus behövde genomlida de saker som han gjorde och var tvungen att begravas, att Gud själv var tvungen att begravas för att våra synder skulle få bli förlåtna. Det säger något också om hurdana synder är. Är det bara, ja, man kan prata om lite olika saker som vita lögner och så vidare. Vad är det som är så allvarligt att Gud måste dö för det? Och jag tror att svaret på den frågan kan finner vi när vi ser till Jesus korsfästelse i sig och hur han lades i den nya graven. Var det en väldigt len kropp som inte hade en rynka på sig, eller var det en så sargad kropp att den är oigenkännlig? Om det är så, så kan vi också säga att hur skulle Gud se oss i våra synder? Och vad skulle motivera honom till att gå ner och dö om vi är ett sådant fruktansvärt läge? Jo, Guds kärlek gjorde det nödvändigt för Kristus att komma och dö för oss. Det vill säga, hans välvilja och kärlek till oss har aldrig skiftat. Han har alltid velat oss gott. Problemet har ofta varit att vi inte har velat gott mot honom. Så låt oss nu, när vi har konstaterat att Kristi grav är något som också vi ligger i dopet, att vi också i en mening ligger i det varje dag. Att när vi går igenom detta liv, att vi dör bort från de synder Jesus dog för. Att vi också här efterföljer honom och dör bort från våra synder dag för dag. Och att vi ser på frälsarens kors, men också hans grav. Låt oss frimodigt lyfta vår blick. Först nu mot korset. Och nu så här på aftonen också mot graven. Och fatta mod. Vi står tillsammans i en enda kropp, i ett enda dop, en enda Herre. Om vi nu är Kristi kropp, så vore det konstigt om vi inte uppstod med honom. Så låt oss genom vårt liv här på jorden delta i hans lidande. Och sen också gå in i hans vila. För att sedan uppstå till evigt liv. Amen.